Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat, dag och natt. Och ständigt säger man till mig, var är din Gud? Jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket. Och jag vandrade med dem till Guds hus. Med jubelrop och tacksägelse i skaran av högtidsfirare. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. Halleluja. Tack Jesus. 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 Herre, vi är helt beroende av dig. Saliga är de fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Och saliga är de ödmjuka, för att de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Och saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Och saliga är de renhjärtade, för att de ska få se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Och saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Glädje er och jubla, för din lön är stor i himlen. Jesus, den här kvällen handlar bara om dig. Den här längtan, Herre, efter mer av dig och mindre av oss. Den här längtan efter ett möte med dig. Den här längtan som gjort en längtar efter vatten. Så längtar vår själ efter dig, Herre. Jag ber för den här kvällen, Herre. Jag har sån vördnad för den här stunden just nu. För jag vill att det bara ska handla om dig, Jesus. Jag vill att den här stunden ska bara få vara där vi får komma tillsammans inför dig, Jesus. Där vi verkligen bara får vara ödmjuka. Där vi får vara fattiga i anden. Där vi får hungra och törsta efter rättfärdighet. Där vi får längta efter att bli mer lika dig. Där vi får längta efter mer av Jesus och mindre av oss. Den här kvällen handlar inte om något annat, Jesus. Den här lördagskvällen är inte bara för att vi vill göra en till möte. För vi längtar bara. Vi vill ha mer, Jesus. Den här kvällen är för att möta dig, Jesus. Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Herre, jag tackar dig för din stora nåd, Herre. Jag bara ber att du bevarar den här stunden. Bevara människorna som har kommit hit idag, oss. Bevara våra hjärtan och öppna våra sinnen, Fader, så vi får ta emot det budskapet som du har. Jesus. Jag vill dela en kort grej när jag börjar, men som jag tänker på just nu, och det är bara rakt från mitt hjärta, något som jag har tänkt väldigt mycket på senaste tiden, och det är den här gudsfruktan. Den här förståelsen om att man står inför Gud. Och jag har så många år inte förstått vad Guds fruktan är. Om det bara är att man ska vara rädd. Man ska vara försiktig. Om man verkligen har förstått vad Jesus har gjort. Och vad nåden innebär. Och vad det är att leva det här livet. Och jag delar det här utifrån mitt hjärta. Jag tror verkligen att vi, Guds folk, ska få tränas i Guds fruktan, som Guds ord säger. Den här stunden är en stund som är, där den helige Gud är mitt ibland oss. Och jag vet inte om Jesus gick in i den här lokalen, om Jesus kom och träffade er här just nu, om han satte sig bredvid dig, så vad hade du gjort om du satte dig bredvid Jesus? Eller om Jesus satte sig, hur hade du agerat? Hur hade du tänkt? Hade du agerat likadant som du gör just nu? Eller hade du satt dig vid hans fötter? Hade du vilat vid honom? Hade du ödmjukat dig? Hade du låtit ditt hjärta vara öppet för honom? Jag säger det här för att jag själv kämpar så mycket med det här. Hur hade jag mött Jesus om han var här i fysisk form just nu? Saliga är de ödmjuka. Saliga är de renhjärtade, för de ska få se Gud. Amen. Kul att se er så här en lördag kväll. Yes, roligt. Hörrni, fantastiskt att få predika. Det känns som det var länge sedan jag predikade för, eller predikade här faktiskt. Det känns som det var jättelänge sedan jag predikade här i ena kyrkan. Alltså, jag predikade på en fredag nyligen, men jag har inte predikat på en söndag. Det var länge sedan. Jag vet inte, jag saknar er. Ja. Men det är kul att man får träffa er ändå, som tur är. Hörrni, jag heter Daniel. För er som inte känner mig, jag är en ung man tänkte jag säga. Men jag är en pastorstudent här i församlingen. Och som jag har sagt mycket, som Delina och Alex sa så bra här i början. Det här mötet handlar om ett möte med Jesus. Det är verkligen det, alltså centrumet av vad vi har bett för. Det är centrumet av vad vi har känt när vi har tänkt på den här kvällen och vad vi har upplevt. Att den här stunden och den här kvällen är för att bara ha mer av Jesus och mindre av dig själv. Och för att få mindre av sig själv, det kan vara rätt jobbigt, om jag ska vara helt ärlig. Så det innebär ju att om du vill ha mer av Jesus behöver man uppoffra någonting av sig själv, eller hur? Man behöver ge bort någonting för att ge plats för någonting bättre. Amen. Och det är det lite den här kvällen kommer framförallt att handla om. Men jag vill börja med att bara prata lite om påsklördagen. Inte för att det är så jätteviktigt, men jag tycker det är bara lite roligt. Så här, för det är en påsklördag idag. Och så här, den här lördagen, när jag tänkte på vad predikar man på en påsklördag? Vad predikar man en lördag som denna? Så fick jag faktiskt väldigt mycket uppförsbacke, om jag ska vara ärlig med att säga det. För att det finns inte en enda text i hela Bibeln som pratar om lördagen. Utan så här, som vi fick höra igår, eller i torsdags, så pratade vi om Getsemane-stunden. Det var liksom dagen innan Jesus blev förrådd. Och sen så igår så var vi här och fick lyssna till Evelina som predikade så bra om långfredagen. Och det står jättemycket om långfredagen. Det står liksom om hela vägen upp till korset som Jesus går. Det är liksom, det är så mycket text. Och sen imorgon så är det ju uppståndelse söndag. Och vi vet ju alla hur bra det är liksom. Men ingen text, inte någonting står det om lördagen. Och det är väldigt intressant. Och jag ska berätta varför det är intressant. För att, som jag sa, det är mellan Good Friday och uppståndelse söndagen. Och det finns liksom, det finns så mycket, som jag sa, att predika om i de sakerna. Det enda egentligen som man vet som stämmer egentligen överens med lördagen då, det är att man vet var Jesus var. Och han var i graven. För en av de sista texterna innan man går in på hela den här uppståndelsebiten då, i den här texten då, så är det liksom att det kommer en man som ber Pilatus få ta ner Jesu kropp och få begrava den och liksom lämna ifrån sig den. Och han har den här graven, den här
fina graven som i någon trädgård tror jag det är, som han lägger Jesus i. Så man vet att på lördagen, då var det en tyst dag. Det var en dag då Jesus, han var inte bland människorna, utan han låg i graven. Så från att bli korsfäst och strax återuppstå, så är det som en paus lördagen. Det är en tyst, man kan kalla det quiet Saturday. Det känns som en grej. Annars hittar jag på det nu. Quiet Saturday. Alltså det är som en tyst lördag. Och grejen är att det som är intressant med det är att ibland tror jag att du och jag befinner oss i en tyst period. Där du inte känner att Jesus är riktigt med. Där du känner att du inte hör vad Jesus säger eller hör Gud tala till dig. Och där du inte förstår varför du går igenom den här perioden som du går igenom. Och det är väldigt likt den här lördagen som Bibeln pratar så otroligt lite om. För då lärjungarna som hade gått med Jesus, de sörjde förmodligen över att han hade dött. Petrus, som vi älskar att läsa om och prata om, han som var en av Jesu närmsta var nog väldigt, väldigt ledsen över det faktumet att han liksom förnekade Jesus 3 gånger senast han såg honom innan han dog. Och det är en dag där man förmodligen tvivlade väldigt, väldigt mycket på vad Jesus hade sagt och om det verkligen var sant. Och om den han sa att han var verkligen var den han är. Det fanns en sån tanke, tror jag. Det fanns väldigt mycket tviveltankar. Men likt lärjungarna som sett Jesus göra mirakel. Som sett Jesus uppväcka från de döda. Som hört Jesus berätta om att han kommer bli korsfäst. Men inte att det är slutmålet, utan för att han har sagt att han kommer återuppstå igen. Så har du också sett Jesus göra saker i ditt och andra människors liv. Och du har sett Jesus förvandla och upprätta människor. Och du har hört och läst Guds ord, vad Jesus säger till dig i den här tysta perioden. För Guds ord är inte bara Guds ord, för de goda nyheterna kallas ju evangelierna. Men det finns också stunder, det är det som är så bra med Bibeln. För att det är någonting som tar oss igenom de dystra, de svåra, de tysta perioderna. I Psaltaren så står det att Herrens ord, eller Guds ord är en lykta på mitt, eller Guds ord är en lykta, en ljus på min stig står det. Och liksom det är en guide, någonting som tar oss igenom den här mörka perioden eller den tysta perioden för att vi ska kunna härda ut i att tro på det Gud talar om. I Hebreerbrevet så står det om att så säger Gud att jag ska aldrig lämna eller överge dig. Det står på så många platser i Bibeln. Det står inte bara i Hebreerbrevet, det står på så många andra platser att Jesus eller Gud säger att jag ska aldrig lämna eller överge dig. Saltaren, David, han pratar om att även om du så vandrar i dödsskuggans dal så ska jag inte överge dig. Jag ska inte lämna dig. Min käpp och stav ska leda dig. Gud pratar om att liksom leda oss ut ur saker och han vill guida oss och han vill hjälpa oss på vägen. Och du kanske befinner dig i en tyst period just nu. Rent andligt eller rent själsligt. Där du undrar var är Gud? Vart är Gud? Men Jesus har sagt, som han säger till lärjungarna flera gånger innan han ska upp på det där korset, att jag kommer att uppstå igen. Det kommer en seger i ditt liv, vill jag tala ut över dig den här kvällen. Det kommer ett genombrott för dig. Du kommer kunna klara av den här svåra passagen som är framför dig. Du kommer få ditt genombrott. Och du kommer se ljuset i slutet av tunneln. Om du väljer att härda ut och se vad Gud har sagt. Gå tillbaka till det du sett Jesus göra i andra människor. Se tillbaka på det. Och gå tillbaka till Guds ord och det han har talat till dig tidigare. Återgå till det han har talat. Och se att Jesus har vunnit segern över ditt lidande. Han har vunnit segern över din synd. Han har vunnit segern över dina bojor. Och han har vunnit seger över allt i den här världen. Jesus Kristus, han instiftade någonting för 2000 år sedan. En seger som är vunnen. Vi behöver inte kämpa för segern, utan segern är vunnen. Vi lever i seger för att vi lever i Jesus på korset. För att han har segrat. Amen. Så i den här tysta perioden så kan vi se att vi lever i seger. Att det finns ett ljus i tunneln. Vi behöver inte längre, och du behöver inte längre, identifiera dig med lögner. Identifiera dig med mörker. För Jesus har satt dig fri i honom på korset. Lördagen var inte slutet, utan det var en väntan på uppståndelsen. Det jag säger igen, lördagen var inte slutet. Tänk vad tråkigt om det var slutet. Då hade man skrivit mer om lördagen, tror jag, än om söndagen. Det kom ingen uppståndelse. Paulus skriver, han säger att om Jesus inte har uppstått från de döda är vår tro meningslös. Det jag står och predikar för er här är helt meningslöst om Jesus inte har uppstått. Men så säger han, men nu har Jesus uppstått. Han kom igen. Han uppstod från graven. Och som jag sa, den här tysta perioden är inte en slutstation. Och den här tysta perioden är inte slutet av berättelsen. Och den här tysta perioden är inte slutet i tunneln. Utan det är en väntan på att ljuset ska bryta fram i ditt liv. Amen. Och jag tror någon behöver höra det. Jag tänker inte prata och predika om påsklördagen endast ikväll. Jag vill fokusera ännu mer på Jesus. Men jag kände att när jag förberedde mig för det här, för att någon behöver veta att du behöver våga vänta i den tysta perioden. Du behöver stanna upp. Om inte Jesus har sagt att gå, varför går du? Om det är tyst, stanna upp, sitt vid honom, lyssna. Kanske inte ens hör hans röst, men säg till Jesus, jag väntar tills du leder mig. Jag väntar tills du har talat, jag väntar, jag går tillbaka till vad du har sagt i ditt ord. Sitt kvar vid Jesus. För även om du inte ens förstår eller ens ser, stå kvar i tron på att han kommer att uppstå igen. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus för seger och uppståndelse. Hörrni, jag ska läsa ett bibelord. Nu kommer jag hoppa lite mellan olika topics här. Nu har jag bara börjat. Nu börjar jag predika. Eller hur? Nice. Vi ska vara här lång tid ikväll. Punkt 1 av 50. Nej. Okej, jag kommer läsa nu. Jag kommer läsa från Ordspråksboken. Och det är en kort vers och jag vill att ni funderar på den här. Det är från Ordspråksboken 27, vers 7. Och det står så här. Den mätte ratar honung. Men för den hungrige är allt bittert sött. Och jag säger det igen. Den mätte ratar honung. Men för den hungrige är allt bittert sött. Jag började den här predikan med att prata om att den här kvällen handlar om mer om Jesus. Och det är det jag kommer predika om nu. Det är det jag kommer gå in ännu djupare på nu. Och det här bibelordet är någonting som jag har tänkt. Och hela tiden när jag har tänkt på den här kvällen har upprepats hela dagen för mig. Ordspråksboken 27, vers 7. För den säger, den mätte ratar honung, men för den hungrige blir allt bittert sött. Det vill jag säga att, jag vill använda det som en liknelse. För den som är mätt, så blir till och med de goda egenskaperna, goda budskapen, det som är gott i maten, det som smakar extra gott. Vad nu en köttbit blir inte lika god när du är mätt. Men när du är hungrig, nu ska jag vara ärlig, om jag fastar eller när jag fastar, så går jag och tänker stor del av dagen på mat. Alltså för att jag är hungrig. Då till och med jag kan tänka typ dadlar blir gott. För jag bara wow. Alltså vad gott det hade varit med dadlar. Jag tycker annars att dadlar inte är gott. Så när man är mätt så smakar det som är väldigt, väldigt gott. Till och med äckligt. Eller det är inte lika gott. Men när det är när du är hungrig så blir det som du tycker egentligen är ganska beskt och äckligt. Tycker du det är väldigt, väldigt gott. Samma sak är med ditt och mitt andliga liv. När du har gått med Jesus, när du har hört alla predikningar som man kan höra, när man har läst alla, när man läst den här boken, när man läst Bibeln om och om och om igen, och jag har läst den på en månad, nu har jag läst den på 3 månader, nu har jag läst den på 1 år, jag har läst den på massa olika sätt, jag har använt olika translations, och jag läste den på engelska, jag läste den på massa olika språk, och jag kan den här boken innan och utan till. Så när man sätter sig i en lokal som denna kanske, eller när du hör en podcast, eller när du hör en gudstjänst eller en lovsång, så känner du bara, ah! Jag har hört det där. Jag är mätt. Jag är mätt på ordet. Ge mig någonting nytt. Låt mig hitta någonting annat. Jag har hört om Jesus, att han dog på korset. Jag har hört att jag är förlåten. Jag har hört att vi har nåd. Jag har hört det. Om man någonstans nöjer sig med att okej, jag har hört allting, så jag behöver inte förvänta mig någonting. Så till och med det enkla, det glada, typ som korset, som är den största kärlekshandlingen i hela våra liv. Det som har gjort att vi kan leva för alltid med Gud, blir någonting som vi ratar. För att även fast det är gott, även fast det är enkelt att förstå, så när vi är mätta väljer vi att bara se ner på det. Och vi förminskar det. Men samtidigt som när du hungrar, när du längtar, när du törstar efter att du vill ha mer av en relation, mer av Jesus, mer av den han är, mer än vad hans ord säger. Du vill förstå det ännu mer, eller du vill bara vara med Jesus, du vill bara spendera tid med honom. När du hungrar och längtar att om jag bara får någon minut extra den här dagen med Jesus, så är det en fantastisk dag. När vi hungrar och när vi längtar, då kommer till och med det som blir svårt att förstå. Då kommer till och med tredje Mosebok vara roligt att läsa nästan. Kanske inte. Men ni fattar, när vi hungrar efter Guds ord, när vi hungrar efter Jesus, så kommer vi få bara mer och mer, för att vi inte är mätta och håller oss tillbaka. Och jag tror, för jag vet själv, och jag tror jag var inne på det en dels, att väldigt ofta så är jag mätt. Ibland kan jag känna mig mätt när jag går till kyrkan. Jag har hört allting, eller jag har hört det mesta. Men jag tror Gud vill uppmana oss att hungra efter honom ikväll. Att hungra efter mer av Jesus och mindre av dig själv. Att hungra efter mer av Jesus och mindre av dig själv. Det finns så många berättelser i Bibeln, jag ska inte läsa varenda en. Men jag tänker på några där man ser hur den personen hungrade i samma gemenskap som Jesus. Och det finns en berättelse om synderskan som smorde Jesus fötter. Och Jesus var i en farisees hus. Och Det kom en kvinna och jag tänker vi kan läsa det. Ni kan gå till Lukas 7. Från vers 36 så ska vi läsa det tillsammans. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och lade sig till bords. Och nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att hon låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Och hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Och farisén som hade bjudit in honom såg det och sa det för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Och då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. Och när de inte kunde betala efter skänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Och Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Och Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Och du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Och du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Och därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Och det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Och sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Och då började de andra bordsgästerna fråga: vem är han som till och med förlåter synder? Och Jesus sa det till kvinnan: din tro har frälst dig, gå i frid. Det här är en fantastisk berättelse som visar en farisé som är en religiös ledare. Som ska vara den som kanske är mest hungrig och som människor ser upp till i den religiösa kontexten. Han har Jesus på besök hemma hos sig. Och han lägger inte fram vatten för att tvätta hans fötter. Han ger honom inte en hälsningskyss. Och han ger ingen olja, eller han visar liksom inte att han är glad att Jesus kommer in här. Men sen har vi en annan person, en kvinna som man inte ens nämner namnet på i den här kontexten. De säger inte ens vad hon heter, utan att det är en kvinna som kommer in och ger sitt allt. Ger en flaska som är värd 3 årslöner eller 1 årslön. Och häller ut den över Jesus. För hon vet att Jesus är det enda jag behöver. Han är den som mättar min själ. Han är den som jag kan förlita mig på. Och varför jag tar upp det här är för att när vi mättar så beter vi oss som att när Jesus kommer in så är han som vilken annan människa som helst. Vi kanske inte tar fram det finaste vi har. Vi kanske inte möter honom med en hälsningskyss. Vi kanske inte tar fram vatten för att tvätta hans fötter. Men när vi hungrar som den här kvinnan och förstår att Jesus har friköpt mig. Och när vi vet att vi inte är perfekta människor. Utan vi vet att vi är behov av Jesus. Vi är behov av vem han är. Så sitter vi vid honom med största ödmjukhet. Jag tror vi behöver vara som den här kvinnan. Hon är ett exempel. För det står att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi alla behöver Guds nåd, Jesu nåd lika mycket. Och jag tror inte vi förstår hur stor Guds nåd är. Hur mycket han har förlåtit oss. Hur stor och mäktig han är. Och vad han faktiskt har gjort. Lovsångarna, ni kan komma upp och göra er redo. Och jag tror att vi tillsammans den här stunden, ett möte med Jesus, är ett möte där vi får ödmjuka oss inför honom. Där vi får sitta vid hans fötter. Där vi får förstå att okej, jag är i behov av någon som frälser mig. Som jag läste i början, som gjort en längtar efter vatten, så längtar vår själ. Vår själ behöver mer av Jesus och mindre av oss själva. Och den här stunden är till för just det. Att kapa av någonting. Att lägga undan någonting som handlar om dig själv. För att ge mer plats för Jesus. Vi kan alla ställa oss upp tillsammans. Den här stunden är för dig, Jesus. Den här stunden är för dig och Jesus. Det mätte ratar honung. Men för den hungrige blir allt bittert sött. Hungra efter Jesus ikväll. Och du kanske behöver lägga undan någonting. Jag vet inte vad ni går igenom och jag sa själv, jag delade ut från mitt hjärta, för jag tror det här ska vara en stund där vi får vara ärliga. Där vi får ödmjuka oss. Jag behöver jobba med att ödmjuka mig inför Gud och förstå vem han är. Jag behöver träna mig i Guds fruktan och förstå hur stor Gud är. Och jag tror den här stunden är att få bara se hans nåd ännu tydligare. Amen. Tack Jesus. Och där du står, får gärna blunda, du får gärna böja ditt huvud. Så tänker jag, vi kommer ha förbönstund alldeles strax. Men jag vill också be för dig som är i det här rummet. Och som har kommit hit ikväll och känt att okej, det är en till gudstjänst i ena kyrkan. Kul att träffa några vänner, kul att vara. Men om du är i behov av att bara ha ett möte med Gud, så våga räck din hand. Alla blundar, men sträck din hand. Så ska vi be tillsammans. Om du är i behov av mer av Jesus och mindre av dig själv. Om du vill ge ännu mer till Jesus den här stunden just nu. Så våga räck din hand, så ska vi be. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Herre, du ser varje hand som är upplyft. Herre, du ser varje människa som... Du ser varje människas hjärta i den här lokalen. Och Herre, jag bara ber just nu, Fader. Jag kan inte göra något för att du ska komma till det här rummet. För du är här, Jesus. Men jag kan inte åstadkomma någonting. Jag kan inte möta de här personerna så som du möter dem. Utan jag ber nu, Jesus. Du ser längtan. Och du ser deras hjärtan. Och du... Se det de har i sitt hjärta och den längtan att möta dig, Jesus. Så nu ber jag, Fader, att du utgjuter din ande. Att du möter dem här just nu. Att du bara fyller på deras inre depåer. Och bara att de får ropa ut i glädje. Att de får jubelrop tillsammans i den här lokalen. Att du, Herre, har frälst dem. Att de får förstå den nåden du har älskat dem med. Att de får förstå korset och se på korset. I en otrolig kärleksgärning som du gjorde där du gav ditt liv. Och du offrade din son för att vi skulle kunna få leva. Herre, jag ber att vi ska få mer av dig, Herre. Jag vill ha mer av dig den här stunden, Jesus. Jag vill förstå mer vem du är. Jag vill se ditt hjärta. Jag vill se din hand över vårt land. Jag vill se vad du gör i vårt land. Jag vill se att du förstärker något. Du gör någonting, Herre. Fader, vi ropar till dig. För när vi ropar, när vi omvänder oss, när vi ödmjukar oss, då hör du det. Och du ska skicka läkedom till vårt land. När vi ropar till dig, Jesus. Så jag bara ber att den här stunden får vara en stund där vi ropar tillsammans just nu. Där vi ropar efter mer av Jesus och mindre av mig själv. Om du är här och vill ha mer av Jesus, så våga ropa ut i himmels glädje. Våga låta, våga ropa, våga tacka, våga prisa Herren. För han är god och han lever och han är verksam. Våga bara ropa Herre. Ropa ut hans namn. Ropa ut att han har varit god. Och våga lyfta din röst. Jag bara bara proklamerar att varje röst får ropa ditt namn, Jesus. Jag bara, du får verkligen vara i rummet, Herre. Jag bara ber, Herre, om bara fortsätt bara ös ut din ande just nu över det här rummet i Jesu namn. Halleluja, Jesus. Tack Jesus för du har varit god. Tack Jesus för att du är allsmäktig. Tack Jesus för att du lever och att du är verksam i våra liv. Halleluja. Tack Jesus. Vi sjunger tillsammans. Amen.